At the conclusion of President Uchtdorf's
Efter president Uchtdorfs tal sjunger kören Bliv kvar hos mig. De sjunger under ledning av Joseph Scholes till ackompanjemang av Lydia Speth. Avslutningsbönen uppsänds sedan av Brett Thompson. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. President Dieter F. Uchtdorf kallades som andra rådgivare i första presidentskapet den 3 februari 2008. Han inröstades som medlem i de 12 apostlarnas kvorum i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga den 2 oktober 2004 och har verkat som generalauktoritet sedan april 1994. När han kallades som generalauktoritet var han vice vd och direktör för flygverksamheten samt chefspilot vid det tyska flygbolaget Lufthansa. President Uchtdorf föddes i dåvarande Tjeckoslovakien. Han växte upp i Zwickau i Tyskland där hans familj blev medlemmar i kyrkan år 1947. President Uchtdorf gifte sig med Harriet Reich 1962. De har 4 barn och 6 barnbarn.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Om vi tar de 2 psalmer som vi just hört. Lova och prisa din Herre och gör vad är rätt. Och gör dem till motto i våra liv. Så är vi i en bra position på väg tillbaka till vår himmelska Fader. Vilken underbar syn ni utgör. För mitt inre öga så ser jag många andra ansikten som era. Vackra ansikten. Unga medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Alla nationerna över hela världen. Alla ser kanske inte riktigt likadana ut, men ni har så mycket gemensamt. Jag ser detta som ett utsökt tillfälle. Och jag är tacksam mot president Monson för möjligheten han ger mig att vara tillsammans med er några minuter. En av tidernas mest älskade sagoberättare var den danska författaren Hans Christian Andersen. I en av hans sagor, Den fula ankungen, upptäcker en ankmamma att en av hennes nykläckta ungar är ovanligt stor och mycket ful. Och först undrar modern om hon har kläckt ett kalkonägg. Men den fula ungen kan simma lika bra som de andra barnen. Så hon drar slutsatsen att den stackaren bara är onormal och vanskapt. Men de andra ankungarna kan inte lämna det fula barnet i fred. De mobbar honom obarmhärtigt, hackar på honom och retar honom och gör hans liv eländigt. Till slut bestämmer sig den fula ankungen för att det vore bättre för alla om han lämnade sin familj, så han rymmer. Under sin första vinter på egen hand så fryser den stackars ankungen nästan ihjäl. Men på något sätt så överlever han. Trots sina umbärande så känner han att han blir starkare och älskar att bry ut sina vingar och flyga. Trots att han är ensam. Så en dag så ser han högt upp en flock majestätiska fåglar, vita som snö. Med behagfulla rörelser och med vackra långa halsar och vida eleganta vingar. Vilka härliga och lyckliga varelser. Den fula ankungen längtar att flyga med dem. Han är rädd att de ska döda honom för att han är så ful. Men han bestämmer sig för att det vore bättre att det hände än att alltid hackas på av de andra djuren eller frysa ihjäl på vintern. Så flyger han upp och följer dem till en vacker sjö där de slår sig ner på vattnet. Och när den fula ankungen landar så ser han ner i vattnet och ser där en ståtlig svan avbilda sig i vattnet. Så småningom, först kan han inte tro det, så inser den fula ankungen att spegelbilden är han själv. Till sin förvåning så välkomnas han av de andra svanarna, och det är till och med överens om att han här är den vackraste, den mest majestätiska av alla svanarna. Till sist, äntligen, har han upptäckt vem han verkligen är. Liksom den unga svanen har de flesta av oss någon gång känt att vi inte riktigt passar in. Mycket av den förvirring vi upplever i det här livet kommer av att vi helt enkelt inte förstår vilka vi är. Allt för många går omkring och tänker att de inte är så mycket värda när de i själva verket är eleganta och eviga varelser av oändligt värde med oanade möjligheter. Att upptäcka vilka vi verkligen är ingår i det stora äventyr som kallas livet. Människosläktets skarpaste hjärnor har brottats i oändlighet med de här frågorna. Varifrån kommer vi? Varför är vi här? Vad händer när vi har dött? Och hur hänger allt ihop? Hur ska det förstås? När vi en gång börjar förstå svaren på de här frågorna, inte bara med förståndet, utan med hjärta och själ, så börjar vi förstå vilka vi är. Och vi kommer att känna oss som vandraren som äntligen hittar hem. Vi känner oss som den unga svanen som till sist upptäckt vem han egentligen är. Allting är med ens begripligt. Utmaningen består i att de här frågorna helt enkelt ligger bortom människans judiska förmåga att avgöra logiskt. Frågor som berör det andliga kräver andliga svar. Det som förkastar uppenbarelse och kräver påtagliga bevis, de kan bara spekulera eller förneka att det finns ett liv före eller efter den här dödliga tillvaron. Följaktligen kanske de aldrig förstår vilka de verkligen är eller vad som är meningen med livet. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har vi emellertid välsignats med svar på de här frågorna. Och vi berättar gärna om det för alla som vill lyssna. Vi vet inte svaren genom någons begåvade gissningar eller för att vi har funnit en vetenskaplig förklaring. Vi har svaren därför att himmelska budbärare har uppenbarat de här hemligheterna för människor. Samma kunskap är tillgänglig för alla på planeten jorden om de är ärliga i hjärtat genom den helige andens kraft. Det här är ingen liten sak. Genom historien skulle kejsare och filosofer ha erbjudit stora summor för att få det som Gud har gett oss gratis i vår tid. Eftersom Gud är barmhärtig och älskar sina barn har han återigen i dessa sista dagar givit oss sanningen om varifrån vi kommer, varför vi är här och vart vi är på väg. Mina kära unga vänner, den här kunskapen låter er se er egen spegelbild i vattnet. Den försäkrar dig att du inte är vanlig, förkastad eller ful. Du är gudomlig, vackrare och härligare än du någonsin kan ana. Den här kunskapen förändrar allt. Den förändrar det närvarande. Den kan förändra din framtid. Och den kan förändra världen. Vi är djupt medvetna, mina dyrbara unga vänner i kyrkan, att var ni än är så står ni inför många utmaningar i era unga liv. Genom era ledare och genom personliga kontakter med er har jag förstått något om uppfattningen om era problem. Jag har bland annat fått frågor, valt ut några som jag tror är bland de svårare och mer bekymmersamma bland det som påverkar kyrkans ungdomar över hela jorden. Idag hoppas jag kunna inpränta i ett hjärta och sinne hur kunskapen om vilka ni verkligen är kan hjälpa er att klara av de svåraste problemen i livet. Här är första frågan. Och jag citerar. Jag är olycklig och nedstämd. Ibland känns det som om världen skulle vara en bättre plats om jag inte var med. Varför ska jag fortsätta leva? Slut på citat. Låt mig tala tydligt om det här. Svår depression och självmordstankar är inga småsaker och måste tas på allvar. Jag uppmanar dem som lider av depression eller självmordstankar att söka hjälp hos pålitliga yrkesmän och ledare i kyrkan. Om du känner någon som har självmordstankar, var en sann vän och se till att han eller hon får hjälp. Var medvetna om att vi älskar er och vill att ni ska ha framgång och glädje. Ändå så är det så att de flesta människor någon gång har känt sig ledsna eller otillräckliga. Det är naturligt att ha stunder av tvivel eller nedstämdhet. Frågan, varför ska jag fortsätta leva? Är bara ett annat sätt att formulera den urgamla fråga som skrevs av William Shakespeare för 400 år sedan och framsagts av miljontals Hamlet över hela världen sedan dess. Att vara eller inte vara, det är frågan. Men Shakespeare hade fel. Han hade fel. Att vara eller inte vara är inte alls frågan. Det finns andra möjligheter bortom den enkla motsägelsen. Själv hade jag hellre sett att Hamlet vänt sig till åhörarna och frågat, jag citerar, i medvetande om att jag är Guds barn, vad behöver jag göra och vara för att förverkliga mina möjligheter? Det är frågan. Jag ser att ni håller med. Jag förstår ju att en sån omskrivning skulle förstöra en av tidernas största litterära mästerverk. Men om jag skulle skriva ett manuskript åt er, då skulle jag formulera det så. Tänk på varifrån ni kommer. Ni är söner och döttrar till den storslagnaste, härligaste varelsen i universum. Han älskar er med oändlig kärlek. Han vill ert bästa. Tror du att din fader i himlen vill att du ska känna dig nere och ledsen? Det vill han inte. Han har gett oss buden som är kungsvägen till ett liv med mening, frid och glädje. Allt vi behöver göra är att följa den. Att känna till och följa Guds bud leder verkligen till självförverkligande och glädje. Vårt mål är större än vi anar. Om vi bara förstod vilka vi är och vad som väntar oss, så skulle vårt hjärta fyllas med sån tacksamhet och glädje att det skulle lysa upp också våra mörkaste stunder med Guds, vår himmelske faders ljus och kärlek. Nästa gång du känner dig nere, så kom ihåg varifrån du kommer och vart du är på väg. Istället för att tänka på sånt som förmörkar dina tankar med sorg, så kan du välja att inrikta dig på sånt som fyller din själ med hopp. Du inser då att sånt är alltid förbundet med att tjäna Gud och vår nästa. Så är det alltid. Kom ihåg att Herren har gett dig sitt ord i skrifterna. Be med allvar till honom, tala med honom dagligen, lär av honom och vandra på hans vägar. Tjäna Gud och tjäna din nästa. Kom ihåg att gråta har sin tid och le har sin tid, sörja har sin tid och dansa har sin tid. Om ditt hjärta har känts tungt en tid, så är det kanske dags att låta Guds sons ljus lysa in i ditt hjärta. Jag vädjar till dig, titta ner i vattnet och se din sanna spegelbild. Förverkliga avsikten med din skapelse. Lyft blicken mot en fjärran horisont. Det är bra för dig att skratta. Det är bra för dig att vara glad. Höj era röster och prisa Herren med sång, med musik, med dans och med en bön i pris och tacksamhet. Jag kan inte tänka mig himlen befolkad av allvarliga varelser som aldrig säger sin mening eller som inte njuter av musik och av att samtala med varandra. Det är inte himlen för mig. Jag är säker på att ni inte skapades för att tillbringa livets dagar isolerade från varandra i oro eller förtvivlan. Ni är skapade för att ha glädje. Så låt oss fira den nåderika välsignelsen av att ha en glädjefull och kärleksfull himmelsk fader. Ni behöver inget tillstånd för att fylla hjärtet med tacksägelse och glädje. Ni kan göra det helt på egen hand. Kom tillsammans som ungdomar, i församlingar och grenar, men också med dem som bor i näraliggande stavar och distrikt. Dansa tillsammans, studera evangeliet tillsammans, arbeta tillsammans, tjäna era nästa tillsammans och ha roligt under tiden. Det är min uppriktiga bön att kunskapen om vilka ni är och vad ni kan bli ska fylla era själar med Guds frid och glädje, och detta inom er ska tända en glädje som är värdig er stora arvedel. För ni är i sanning prinsar och prinsessor, kungar och drottningar. En andra fråga som vi hör från er ungdomar är, och jag citerar: jag är så ensam, ska jag någonsin hitta en själsfrände? Slut på citat. Ni väntar på den frågan, va? Eller hur? Jag har ett antal saker att säga om det ämnet. Men jag vill börja med... med tanken att finna just den som du är avsedd att vara med. Den som är perfekt för just dig. Det finns en gammal berättelse om en kvinna på en arkeologisk utgrävning som hittar en ålderdomlig lampa. När hon gnider den visar sig en ande som erbjuder henne en önskan. Hon tänker en stund och ber sedan om fred på jorden, att människor ska älska varandra och leva i harmoni för evigt. Anden begrundar hennes önskan och säger till sist: det du ber om är omöjligt. Splittringen bland människor i världen är för djup och har funnits alldeles för länge. Be om något annat, vad som helst, men inte det. Den unga damen tänker igen och säger: någonstans där ute finns just den som jag är ämnad att vara med. Jag vill hitta honom. Någon som är snygg och omtänksam och sinne för humor. Någon som hjälper till hemma och älskar barn och inte tittar på sport hela tiden. Har ett bra jobb. Tänker främst på min lycka. Någon som går med och handlar. Och som kan umgås med mina släktingar. Anden begrundar hennes önskan ett ögonblick, suckar djupt och säger sen: låt mig se vad jag kan göra åt världsfreden.
I know this may be a disappointment for some of you.
Jag vet att det här kan vara en besvikelse för många av er, men jag tror inte att det finns en enda just för dig. Jag tror att jag blev kär i min hustru Harriet, som är här med oss ikväll, första gången jag såg henne. Men jag tror att om hon hade bestämt sig för att gifta sig med någon annan, så skulle jag, tror jag, ha mött och blivit kär i någon annan. Jag är evigt tacksam att det inte blev så. Men jag tror inte att hon var min enda möjlighet till lycka i livet. Eller att jag var hennes. Ett annat fel man lätt gör när man dejtar är att vänta sig att den man är med ska vara fullkomlig. Sanningen är den att de enda fullkomliga människor är de som man inte känner så väl. Alla har ofullkomligheter. Jag menar inte att du ska sänka dina förväntningar och gifta dig med någon som du inte kan vara lycklig med. Men en sak som jag har lärt mig i livet medan jag har mognat är att om någon är villig att acceptera mig, ofullkomlig som jag är, så borde jag vara villig att ha tålamod med andras ofullkomligheter också. Eftersom du inte finner fullkomlighet i din partner och din partner inte hittar den hos dig, är er enda möjlighet att nå fullkomlighet är att skapa den tillsammans. Det är hemligheten. Sen finns det de som inte gifter sig för att de tycker att det saknas magi i förhållandet. Och med magi antar jag att de menar gnister av attraktion. Att bli kär är en underbar känsla. Och jag skulle aldrig råda dig att gifta dig med någon du inte älskar. Men, och här är en annan sak som ibland är svår att acceptera. De där magiska gnistorna, de kräver ständig putsning. När magin består i ett förhållande beror det på att paret får det att hända. Inte på att det mystiskt uppträder på grund av några kosmiska krafter. Det krävs helt enkelt arbete. Om en relation ska överleva måste båda parterna ta med sin egen magi och använda den till att upprätthålla kärleken. Jag har ju sagt att jag inte tror att det finns bara en enda rätta för någon, men jag vet det här. När du en gång bestämt dig för ett äktenskap så blir din maka din själsfrände. Och det är din plikt och ditt ansvar att arbeta varje dag för att bevara det. När du en gång bestämt dig är sökandet efter en själsfrände över. Våra tankar och handlingar ändras från att söka till att skapa. Men hur är det med dem som tvivlar på att de någonsin ska finna en evig livskamrat? För det första, ge inte upp. Delta i aktiviteter, träffa folk, gör allt du kan. Jag vet att dating kan vara svårt. Att bli avfärdad kan vara livets smärtsammaste upplevelse. Lita på mig. Jag vet hur det känns. Jag blev kär i Harriet långt innan hon blev kär i mig. Men det hejdade mig inte. Inte alls. Jag hittade på sätt att befinna mig där hon var. När jag delar ut sakramentet till kyrkan så ordnar jag så att jag delar ut det till hennes familj. Jag gjorde mitt bästa för att göra intryck, men jag tror hon ansåg mig lite omogen. Gnistorna var inte där för hennes del. Jag gav upp hoppet om att någonsin övertyga henne om att jag kunde bli mer än en vän. Och vem är nöjd med det?
So I went away.
Så jag reste bort, gick med i flygvapnet och får sedan runt halva världen för att utbildas till pilot i Förenta Staterna. Och det var inte förrän jag återvände till Tyskland efter utbildningen till stridspilot, åratal efter vårt första möte, som den här vackra unga kvinnan såg på mig och sa de magiska orden jag hade längtat efter. Hon sa: du har mognat sen jag såg dig sist.
When I heard this, I moved.
När jag hörde det så handlade jag snabbt. Och inom några månader så gifte jag mig med den kvinna jag älskat så länge. Så ge inte upp, bröder och systrar. Bara för att ni har avvisats en eller två gånger, eller tre, eller några hundra gånger, ge inte upp. Bröder, hemligheten med att hitta en drömflicka är att lära känna många. Och när du blir kär och det känns rätt, så fria till henne. Om hon säger nej, så fortsätt att leta och be tills du till sist kommer med den där unga kvinnan till templets altare. Så ge inte upp. Och systrar, var barmhärtiga. Det är okej att tacka nej till en dejt eller ett frieri, men gör det vänligt, är ni snälla. Och bröder, börja fråga. Det finns allt för många av våra unga kvinnor som aldrig blir dejtade. Anta inte att en viss flicka aldrig skulle gå ut med dig. Ibland så undrar de varför ni aldrig bjuder ut dem. Bara fråga och var beredd att gå vidare om svaret är nej. Men fråga. En av trenderna vi ser i vissa delar av världen är att våra ungdomar bara hänger ihop i stora grupper istället för att dejta. Det är inget fel i att ofta komma tillsammans med andra i samma ålder. Men jag vet inte om man verkligen kan lära känna någon om man alltid umgås i grupp. En av de saker ni behöver lära er är hur man samtalar med en medlem av det motsatta könet. Ett bra sätt att lära sig det är att vara ensam med någon, prata utan ett skyddsnät så att säga. En dejt behöver inte vara, och bör i de flesta fall inte vara, dyrbara och genomplanerade tillfällen. När min fru och jag flyttade från Tyskland till Salt Lake City, så var en av de saker som förvånade oss mest, så var den invecklade och ibland stressiga process ungdomar hade utvecklat för att be och att acceptera en dejt. Vi kunde inte tro på det. Slappna av. Kom på enkla sätt att träffas. Något av det jag tyckte bäst om när jag var ung, och jag vet att det var länge, länge sedan, och när jag letade efter en dejt, så var det att följa en ung kvinna hem efter ett möte i kyrkan. Tog du med dig en dejt till det här mötet ikväll? Ingen skrattar. Jag hoppas att ni gjorde det. Eller följer någon hem efteråt. Kom ihåg att målet är inte att ha en dejt på video för att få miljoner hits på YouTube. Målet är att lära känna en person och lära sig utveckla ett meningsfullt förhållande till det motsatta könet. Det finns ju bland oss fina unga medlemmar i kyrkan som aldrig gifter sig. Fastän det är värdiga på alla sätt, kanske de aldrig hittar någon som de beseglas till i Herrens tempel i det här livet. De som inte har upplevt den här förtvivlan kan omöjligen helt förstå den ensamhet och den smärta man kan känna. Jag känner till många kvinnor som inte vill något hellre än att bli hustru och mor, Och de kan inte förstå varför deras böner inte besvarats. Det finns många ensamstående män som av något skäl också finner sig vara ensamma. Först och främst, låt mig berätta att era böner är hörda. Din far i himlen känner ditt hjärtans önskan. Jag kan inte tala om varför den enes bön besvaras på ett sätt, medan andres besvaras på ett annat. Men detta kan jag säga er. Ditt hjärtas rättfärdiga önskan kommer att beviljas. Ibland kan det vara svårt att se något bortom den del av vägen som ligger närmast. Vi är otåliga och vill inte vänta på en framtida uppfyllelse av vår största önskan. Men detta korta jordeliv är ingenting i jämförelse med evigheten. Om vi bara kan hoppas och utöva tro och med glädje uthärda in till änden. Ja, med glädje uthärda till änden. Då ska vi där i den stora himmelska framtiden finna uppfyllelsen på vårt hjärtas rättfärdiga önskningar och så mycket mer att vi knappt kan förstå det. Vänta inte under tiden på att någon annan ska göra ditt liv fullständigt. Sluta tvivla på dig själv och undra om det är något fel på dig. Sök istället att förverkliga dina möjligheter som ett Guds barn. Sök kunskap. Bli engagerad i ett meningsfullt yrke. Och sök förverkliga dig själv i tjänande. Använd tid, talanger och resurser till att förbättra dig själv och välsigna människorna omkring dig. Allt detta är en del av din förberedelse för familjelivet. Engagera dig i församlingen eller grenen och sök att ära dina kallelser, vilka de än är. Det stora syftet med jordelivet är att lära oss helt och fullt älska vår himmelska fader och vår nästa som oss själva. Om vi gör så med all kraft, sinne och styrka så blir vår eviga bestämmelse storslagen och härlig utöver vår fattningsförmåga. Var trofast så ska allt ordna sig för dig. Det är hans heliga löfte till alla som älskar och hedrar honom. Så en tredje fråga som ni ungdomar har ställt. Och jag citerar igen. Kan jag förbli trofast? Det finns de som tvivlar på Gud eller på kyrkan. Andra ger efter för frestelser som lockar dem bort från tryggheten på lärjungeskapets raka och smala stig. När jag var pilot såg jag ofta ett intressant väderfenomen när jag flög mellan Europa och Afrika. Det kallas intertropisk konvergens. En rad åskväder som rör sig norr och söder om ekvatorn. De fyller horisonten med böljande, hotfulla molnformationer. Jag kunde knappt se på de här molnen utan att fascineras av deras skönhet och majestät. De tornade upp sig i massiva, svarta formationer och inifrån dem så slog blixtar ut från ena änden till den andra i en obeskrivlig, rasande eldkaskad. Vilken härlig och fascinerande syn. Men vad tror ni piloter gör när de närmar sig sådana oväder? Ja, ni har rätt. De undviker dem. Hur vackra och lockande det än framstår. När fukt stiger i molnen så börjar den frysa och bildar hagel, stora som fotbollar, som kan tränga igenom metall och förstöra ett flygplan. Svår turbulens och elektriska urladdningar kan slå ut alla system i planet. Gäller inte samma principer när ni ser sånt som kan orsaka andlig skada? Frestelser vore ingen frestelse om de inte framstod som attraktiva, fascinerande eller till och med roliga. Men liksom piloten som närmar sig ett oväder så behöver ni lära er att undvika dem, hur vackra eller lockande det än må vara. Eftersom vår himmelske fader älskar sina barn har han gett oss buden för att hålla oss på säkert avstånd från dessa skadliga stormar. Han tvingar inget av sina barn att vandra på hans vägar. Han tillåter och förväntar sig att ni ska välja själva. Men vet detta. Vissa val leder till katastrof. Så, välj det rätta. Jag lägger mitt vittnesbörd till kören av varningar för pornografins fruktansvärda fara. Styr undan för den. Håll er borta från den. Samma ord som vi använde i pilotutbildningen om åskväder säger till er om pornografi. Undvik, undvik, undvik. Tro inte att ni kan placera planets nos en liten, liten bit innanför stormen. Lek inte med pornografi. Kom ihåg att de mest avskyvärda och nedbrytande saker kan se attraktiva ut i början. Styr undan från sånt som kan vara farligt. Så, till nästa ämne. Hur är det med tvivel och frågor i princip? Hur tar man reda på att evangeliet är sant? Är det bra att ha frågor om kyrkan och dess lära? Mina kära unga vänner, vi är ett frågeställande folk. Det har vi alltid varit. Eftersom vi vet att frågor leder till sanningen. Det var så kyrkan började, med en ung man som hade frågor. Ja, jag vet faktiskt inte hur man kan upptäcka sanningen utan att ställa frågor. I skrifterna hittar man sällan någon uppenbarelse som inte har kommit som svar på en fråga. När helst en fråga uppstod och Joseph Smith inte var säker på svaret så gick han till Herren. Och resultatet är de underbara uppenbarelserna i läran och förbunden. Ofta så hände det att den kunskap Josef fick sträckte sig långt utöver den ursprungliga frågan. Det beror på att Herren inte bara kan besvara de frågor vi ställer. Ännu viktigare är att han kan ge oss svar på de frågor vi borde ha ställt. Låt oss lyssna till de här svaren. Kyrkans missionsverksamhet är grundad på att ärliga undersökare ställer djupt kända frågor. Frågor är vittnesbördets födelseplats. En del kan känna sig generade för att de har djuplundande frågor och till och med ovärdiga. Men de behöver inte känna sig så. Att ställa frågor är inget tecken på svaghet. Det föregår tillväxt. Gud befaller oss att söka svar på våra frågor och säger bara att vi ska söka med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus. När vi gör det så kan sanningen om allting uppenbaras för oss genom den heliga andens kraft. Var inte rädda. Ställ frågor. Var nyfikna. Men tvivla inte. Tvivla inte. Håll alltid fast vid tron och vid det ljus ni redan fått. Eftersom vi ser ofullkomligt i dödligheten så kan vi inte förstå allt just nu. Ja, jag skulle tro att om allt var tydligt för oss nu så skulle det vara bevis på att allting faktiskt hade hittats på av en dödlig människa. Kom ihåg, Gud har sagt, Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar. Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Men ni vet ju att en av avsikterna med dödligheten är att bli mer lik vår himmelske fader, i tanke och i handling. Sett från det perspektivet så kan sökanden efter svar på era frågor föra er närmare Gud och stärka er vittnesbörd istället för att skaka det. Tro är ju inte att ha fullkomlig kunskap om något, men när du utövar din tro och tillämpar evangeliets principer så får du smaka evangeliets ljuvliga frukter, och genom den frukten kan du veta att det är sant. Och genom den frukten kommer du alltid att veta att det är sant. Det kommer alltid att finnas röster som säger att ni är dumma som tror att ni är svanar. Och de envisas med att påstå att ni är fula ankungar och inte kan vänta er att bli något annat. Men ni vet bättre. Ni vet bättre. Tack vare en barmhärtig Guds uppenbarade ord har ni sett er sanna spegelbild i vattnet och känt den gudomliga andens eviga härlighet inom er. Ni är inga vardagliga varelser, mina kära unga vänner, jorden runt. Ni är härliga och eviga. Oavsett era omständigheter i livet så uppmanar jag er att komma ihåg vilka ni är, varifrån ni kommer och vart ni är på väg. För svaren på de frågorna ger verkligen självförtroende och ledning i livet. Er himmelske fader lever. Han känner er. Han talar till er i de här sista dagarna genom profeter och apostlar. President Thomas S. Monson är Herrens profet på jorden i vår tid. Kyrkan leds av frälsaren, till och med Jesus Kristus. Han står i ledningen för kyrkan. Jag talar till er idag ofullkomligt om en tysk brytning. Men de ord ni känner i hjärtat, och detta lovar jag er, de ord ni känner i hjärtat, i sinnet och i själen, kommer till er genom den heliga andens vältalighet, renhet och kraft. Och genom den heliga andens kraft kan ni få veta sanningen om allting. Bröder och systrar, mina kära unga vänner, jag älskar er. Jag älskar er av allt mitt hjärta. Och jag är tacksam för er. Jag är tacksam för er godhet. Som en Herren Jesu Kristi apostel. Så välsignar jag er var och en och som grupp, att ni kan förstå vilka ni verkligen är och vad ni måste göra och vara för att leva ett lyckligt och rikt liv. Det är min bön och välsignelse att ni, när ni ser er spegelbild, ska kunna se bortom ofullkomligheter och tvivel och inse vilka ni verkligen är. Härliga söner och döttrar till Guds allmäktig. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.